Då är detta lektion nummer 6 i själavårdskursen augusti 85. Dagens datum är 13.8. Vi fortsätter med kapitel tro också denna timme och ska fortsätta att, så att säga, begagna oss av gamla testament. Men vi börjar i nya. Romarbrevet 4 kapitel. Vad ska vi då säga om Abraham, vår stamfader efter kött? Om Abraham blev rättfärdig av gärningar så har han ju något att berömma sig av, dock inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Den som håller sig till gärningar, honom blir väl lönen tillräknad icke på grund av nåd utan på grund av förtjänst. Vi kan ta självfärdigt oss. Men den som inte håller sig till gärningar utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Här har du alltså, ska vi säga, hänvisning nummer 2. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Första Mosebok 15:6. Och Paulus fortsätter att undervisa om Abraham, trons far. Vi ska hoppa in i slutet på kapitlet med början i 16 vers. Därför måste det bero på tro för att det skulle vara av nåd så att löftet kunde bli beståndande för all hans säd, inte blott för den som hörde till lagens folk utan också för den som allenast hade Abrahams tro. Han är ju allas vår fader. Enligt detta skriftens ord, jag har bestämt dig till att bli en fader till många folk. Han är detta inför den Gud som han trodde, inför honom som gör det döda levande och kallar på det ting som icke är till, lika som vore det till. Och där ingen förhoppning fanns, där hoppades han ändå och trodde. Och han kunde så bli en fader till många folk, efter vad som var förutsagt, så skall din säd bliva. Och han försvagades inte i sin tro när han betänkte hur hans egen kropp var så som död. Han var ju omkring 100 år gammal och hur jämväl Saras moderliv var så som dött. Han tvivlade icke på Guds löfte i otro utan blev fastmer starkare i sin tro till han ärade Gud och var fullt viss om att vad Gud hade lovat det var han också mäktig att hålla. Därför räknades till honom och till rättfärdighet. Paulus avslutar fjärde kapitlet i Romarbrevet så att säga med en undervisning i hur man tror fram barn vid 100 års ålder. Och det här är helt klart att Isak föddes genom tro. Och tron var någonting som växte i Abrahams liv. Och att tron fick växa i Abrahams liv var en förutsättning för att löftets barn skulle komma till stånd. För utan den tron i Abrahams liv hade det aldrig blivit någon son. Men nu ska vi alltså hålla i minnet. Vem tillfaller äran? Jo, Gud. Det tycker jag illustreras på ett så intressant sätt när vi ser hur gick det till i Abrahams liv för att denna tro skulle växa fram. Ja, vi tänker lätt så här att ja, han måste ju på något sätt ha vuxit i tro och vuxit i tro och vuxit i tro och vi tänker oss lätt Abraham som subjekt i denna trostillväxt. Därför tycker jag det är så vilsamt att se att det är Gud som är subjekt. Det är ingen tvekan när man läser första Mosebok kapitel 15 till 17 och 18 vad det är. Därför att först får Abraham löft. Gud för ut honom på kvällen och han tittar upp i stjärnhimlen. En mörk natt i Mellanöstern utan luftförorening. Och han ser massor med stjärn. Så många ska dina barn bli, säger Gud. Och första gången så tar det tag i Abraham. Vi ska ta och läsa här, första Mosebok 16. Vi ska titta lite grann på den här texten. 15 menar jag, första Mosebok 15. För att om det är som Jesus säger att detta är Guds gärning att ni tror, så ska vi förvänta oss att finna en berättelse i första Mosebok om hur Gud fick fram den tro i Abrahams liv som gjorde att han också kunde få löftet fri. Att det var Gud som gav honom sonen, men att Gud gjorde det genom att plantera in tro i Abrahams liv. Vi läser från början. En tid härefter kom Herrens ord i en syn till Abraham. Han sade: frukta icke, Abraham, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa: herre, herre, vad vill du då giva mig? Jag går ju barnlös bort och arvinget i mitt hus blir en man från Damaskus, Eliezer. Och Abraham sa ytterligare: nej, har du inte givit någon livsfrukt, en av mitt husfolk ska bli min arvinge. Men se, Herrens ord kom till honom, han sa: nej, denne ska inte bli din arvinge, utan en som utgår från ditt eget liv ska bli din arvinge. Och han förde honom ut och sa: skåda upp till himmelen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sa till honom: så skall din säd bliva. Och han trodde på Gud och han räknade honom det till rättfärdighet. Abraham, han är gammal när det här inträffar. Och han har för länge sedan gett upp hoppet om att få en egen son. Han har redan ett testamente liggande i kassavallet. Eliezer ska ta över allt samman. Abraham bodde inte på fattighuset. Han var rik. Han hade mycket. Han hade fått allt. Men det fattades en sak. En son. Och det kan ju vara en oerhörd smärta idag. Men var det säkert i ännu långt större grad på den tiden. Och vi läser både på och mellan raderna hur besviken Abraham är på Gud. Nej, har du inte gett någon son? Nej, har du inte gett någon livstrukt, säger han. Det är ingen tvekan om var ansvaret ligger, eller hur? Och här finns lidandet varför som vi har talat om förr. Och inte heller här så kommer Gud och säger till Abraham: nu ska jag tala om för dig varför du 90 år gammal ännu inte har fått någon son. Gud gör inte så. Kom, gå ut och titta på stjärnorna, säger han istället. Och så säger han: så många barn ska du få. Ett sånt hisnande annorlunda sätt att gå tillväga. Men där Abraham står ut i nattmörkret och räknar stjärnor, så händer någonting med honom. Det tror jag är det första steget som händer här. Nämligen att han får ge upp sin besvikelse på Gud. Lidandets varför får gravläggas. Och i Abraham slår det ändå roten tanken: tänk om utifall att. Ännu finns inte den tro som gör att Isak kan komma till. Men plötsligt finns det något nytt. Och det nya som finns där är tillkommet genom ett gudomligt initiativ. Genom ett Guds tilltal. Abraham hade inte läst en bok att han skulle gå ut och räkna stjärnor, utan Herren hade talat personligt till honom. Och du kan inte ge det rådet till alla som är barnlösa. Gå ut en mörk natt och räkna stjärnorna, så blir du med barn. Men i Abrahams fall var detta frukten av ett Guds tilltal och därför ett första steg på väg. Nu går Abraham hem och står sitt kloka huvud ihop med sin gumma. Och så vet ni hur det går. Det blir det här med Hagar och Ismael och allt detta. Ja, en son fick han. Men det var inte så som Gud hade tänkt. Och det var inte löftets son. Utan det var en son efter köttet som sedan Paulus talar om i Galaterbrevet. Alltså ett barn sådant som vem som helst kan få. Som är biologiskt fertil. Utan Gud fortsätter nu att ta fler initiativ in i Abrahams liv. I 17 kapitlet så möter Abraham och nio Gud. Herrens ord är det egentligen, det är väl Jesus som kommer till honom. Herrens ord kom till Abraham, han sa det, det måste vara Jesus. Men det kanske kan lämna därhen. Och Gud ingår i alla fall sitt förbund med Abraham och säger att du ska heta Abraham, fader till många. Vi kan hoppa in i 15 versen. Och Gud sa det åter till Abraham, din hustru Sarai ska du icke mer kalla Sarai, utan Sara ska vara hennes namn. Och jag ska välsigna henne och ska också med henne giva dig en son. Ja, jag ska välsigna henne och folkslag ska komma av henne. Konungar över folk ska härstamma från henne. Då föll Abraham ned på sitt ansikte och log, för han sa vid sig själv, skulle barn födas åt en man som är 100 år gammal, och skulle Sara föda barn hon som är 90 år gammal. Och Abraham sa till Gud, måtte allenast Ismael få leva inför dig. Då sa Gud, nej, din hustru Sara ska föda en son, och du ska giva honom namnet Isak, och med honom ska jag upprätta ett förbund, ett evigt förbund som ska gälla hans säd efter honom. Nu tas här ytterligare ett steg i den process som måste ske med Abraham, som han nu heter, för att Isak ska komma till. Vem har initiativet i det här? Jo, det är Herre. På nytt talar Gud till Abraham. Och först så alltså Abrahams spontana reaktion är ännu den att han böjer sig ner till jorden för att inte Gud ska se hur han ler. Men det gudomliga tilltalet övervinner också denna attityd hos Abraham. Detta något som stänger Gud utifrån hans liv. Som gör att Guds vilja, som ju är Isak, ännu inte kan gå i fullbordan. Men när han har lett färdigt så att säga och reser sig upp och Gud säger, du ska få en son med Sara och han ska heta Isak. Och till honom är förbundets löften knut. Då händer något på nytt med Abraham. Han får något nytt att tänka på. Något nytt slår rot i honom. Hans attityd mot Gud förändras på nytt. Han kommer mer och mer in i en attityd av tro gentemot Gud också när det gäller barnafödande. Hela tiden är det Gud som är subjekt och Abraham är objekt. Berömmelsen tillhör subjektet och inte objekt. Och sen kommer ju Gud tillbaka och säger samma sak ungefär till Sara, och då är det hennes tur att dra på smidbandet. Och Herren får också tala till henne där hon står vid diskvaljan eller vad hon gör och tänker så här, skulle jag giva mig till lusta, jag som är så gammal. Alltså Abraham och Sara hade inget sexuellt umgänge för att tala vanligt språk, och det måste det ju till. Nu får Gud tala också till Sara och plantera in någonting i henne som öppnar henne för Guds vilja. Och till sist så sker också det sexuella umgänget som gör att nu är vägen öppen och Isak kan födas. Herren har hållit på länge, talat personligt, talat gång på gång, mött Abraham, mött Sara, och till sist sker det som Gud vill. Allt detta förutsatte tro hos Abraham och tro hos Sara. Och den tron var inte att de skulle få det de ville, utan att de skulle få det Gud ville. Just för dem. Det handlar om Guds plan, Guds vilja och Guds initiativ. Och där Gud föder fram i våra liv, vare sig det gäller barn eller något annat, händelser, olika välsignelser i enlighet med hans plan och vilja. Och han grundlägger de välsignelserna genom att föra oss fram till en trons attityd till honom. Det är den väg han väljer att gå för att hans vilja ska ske genom våra liv. Alltså innan det blir till som ännu inte är till, så går Gud den vägen att han först föder tro i oss och sedan kan han fullborda sitt verk genom den landningsplats, så att säga, som han därigenom har skapat för sin egen vilja i våra liv. Men landningsplatsen, lika väl som det fullbordade verket, är Guds verk. Detta är Guds verk. Nu finns här ett närbesläktat men något annorlunda ord i Första Mosebok 15 och 6 som också uttrycker detta med tro. Abraham trodde på Gud. Och också det ordet används på många ställen i Gamla testamentet. Vi ska ta och provsmaka alltså det ordets valörer genom att slå upp några andra bibeltexter och titta. För att den första grundbetydelsen är att stadfästa någonting. Att etablera någonting. Att göra någonting stadigt. Vi tittar därför i Andra Samuelsboken 7. Och där kan vi bara läsa Guds löfte till David i den 16:e versen. Andra Samuelsboken 7 och 16. Ditt hus och ditt konungadöme ska bli beståndande inför dig till evig tid. Ja, din tron skall vara befäst för evig tid. Och detta ordet skall vara befäst, där har vi samma ord som i Första Mosebok 15 och 6. Skall bli stadig jord intill evig tid. Det är inte tronen som är subjekt, utan det är Gud som är subjekt. Gud gör något stadigt. På samma sätt som Gud gjorde Abraham stadig. Gud befäste Abraham i detta att han skulle få en son. Jag skall befästa din tron, säger Gud idag. Det är samma ord som används. Och vi kan titta i Andra krönikeboken 1 och 9. Därför att där står Davids son Salomo och ber till Gud. Och åberopar egentligen just det löftet vi läste nyss. Andra krönikboken 1 och 9. Salomo säger: så låt nu, Herre Gud, ditt ord till min fader visa sig vara sant. För du har själv gjort mig till konung över ett folk som är så talrikt som stoftet på jord. Låt ditt ord visa sig vara sant. Gör ditt ord stadigt och trofast. Lägg in tro i det ord som du har gett till din fader David, säger Salomo. Vem är subjekt? Jo, det är Gud. Och här är det på nytt löftet eller tronen, vilket du vill, som är objekt för detta Guds handlande. Guds aktiva handlande stadig gör det löfte som Gud har givit David. Och ett dråpligt exempel hittar du i Jesajas 22 kapitel. På hur man kan använda det här ordet som alltså översätts med tro i Första Mosebok 15 och 6. Jesaja 22. Där vi läser från vers 20 till och med vers 23. Det står så här om Eliakim, Hilkias son. Och på den dagen skall jag kalla på min tjänare Eliakim, Hilkias son. Honom skall jag ikläda din livklädnad och med ditt bälte skall jag omgjorda honom. och skall lägga ditt välde i hans hand, så att han blir en fader för Jerusalems invånare och för Judahus. Och jag ska giva honom Davids hus nyckel att bära. När han upplåter skall ingen tillsluta, och när han tillsluter skall ingen upplåta. Och jag ska slå in honom till en stadig spik i en fast väg. Och han ska bli ett äresäte för sin faders hus. En stadig spik. Jag ska göra honom till en trosspik, säger Gud. En spik i tro. En spik av tro. Jag ska göra honom sådan att han inte vacklar. Och på nytt är det Gud som är subjektet. Och i detta fallet alltså Eliakim som är objektet. Gud fostrar fram en stadig, trofast, stabil Guds attityd i Eliakims liv. Alltså detta att stadfästa, etablera, förvandla till trofasthet eller stad. Det är alltså den ena grundbetydelsen i det här ordet. Och den andra tycker jag ger en så intressant relief om hur det här ska gå till. Och då går vi till Jesaja-bokens 60:e kapitel, där det här ordet också används på ett skojigt ställe. Där vi kan läsa de fyra första verserna. Stå upp var ljus, till ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker övertäcker jorden och töcken folken, men över dig uppgår Herren, och hans härlighet uppenbaras över dig. Och folken ska vandra i ditt ljus, och konungarna i glansen som går upp över dig. Lyft upp dina ögon och se dig omkring. Alla kommer församlade till dig, dina söner kommer fjärran ifrån, och dina döttrar bäras fram på armen. Och det här sista uttrycket, dina döttrar bäras fram på armen. Här är det samma ord igen. Att bli buren på armen, det är tro. Abraham lät sig bäras på Guds arm, och det räknades honom till rättfärdighet. Hade du kunnat översätta den bild? Abraham lät sig bäras på Guds arm, och det räknades honom till rättfärdighet. Du kan jämföra med hur det står i 4 Moseboks 11 kapitel, där vi också möter detta ordet för tro i en liknande betydelse. Slå upp 4 Mosebok 11 och läs verserna 10-15. Det var ju så här att folket hade tröttnat på att äta manna, utan ville ha kött, och det var till lite svårigheter. Och vi börjar läsa 10 versen. Och Mose hörde hur folket i sina särskilda släkter grät, var och en vid ingången till sitt tält, och Herrens vrede upptändes storligen, och Mose skällde i misslynt. Inom parentes, ett sånt uttryck för hur smittsamt det är med självömkan. Alla kom på en gång på att de skulle sitta utanför tältet och gråta. En sån syn. Ja, vi läser vidare. Och Mose sa till Herren, varför har du gjort så illa mot din tjänare, och varför har jag så lite funnit nåd för dina ögon att du har lagt på mig bördan av hela detta folk? Är då jag moder eller fader till hela detta folk, eftersom du säger till mig att jag ska bära det i min famn? Att jag ska tro för det. Så som spenabarnet bäres av sin vårdare in i det land som du med ed har lovat åt deras fäder. Varifrån ska jag få kött att ge åt hela detta folk? De gråter och vänder sig mot mig och säger, ge oss kött så att vi får äta. Jag förmår inte ensam bära hela detta folk, för det blir mig för tungt. Vill du så handla mot mig, så dräp mig hellre med ens, om jag har funnit nåd inför dina ögon, och låt mig slippa detta elände. Ja, det är ett exempel på det jag brukar kalla för pastorssjuka. När pastorn tar över ansvaret för församlingen istället för att låta Gud ha det. Och så att det där har vi ju alla känt av någon gång ibland. Att man tar ett större ansvar för sina medmänniskor än man är kallad att göra. Kan man också göra som själavårdare. Man knyter människor till sig och tror att man är kallad att bära hela deras liv. Istället för att lära dem gå på egna ben så tror man att man ska bära dem i famnen resten av livet. Men Mose, han klagar alltså över att ska jag bära hela detta folk på arm? Och Gud får säga till honom, kära Mose, det är inte du som ska bära detta folk, det är jag som gör det. Jag håller på. Du förstår, vi går runt här i öknen för att de ska fostras fram till en attityd av tro. Det kommer de att göra så småningom. Det här är bara ett steg på vägen. För du vet, när till sist ökenvandringen var färdig, så hade Gud fostrat fram ett folk med en trons attityd. När sen Gud sa till dem, nu tar vi Jeriko och nu ska jag tala om för hur ni ska göra. Ni ska gå runt en gång om dagen och blåsa, och sen så på sjunde dagen så ska ni blåsa ordentligt så faller murarna. Så gjorde de det och murarna föll och man tog stan. Man intog ingen annan stad på det sättet. Gud sa inte, nu ger jag er en handbok i hur man intar städ. Han ska alltid gå runt och blåsa. Utan han sa det en enda gång. Vid en enda stad. De gjorde det aldrig mer. Men de gjorde det den gången. De kunde tycka precis att det var hur dumt som helst när Gud sa det, men de gjorde det. Vad helst han säger till er, det ska ni göra. De intog Jeriko i tro. Vad då i tro? De hade fostrat fram till den attityden där de gjorde som Gud sa. Gud hade gjort dem stadiga. Gud hade burit dem på armen genom ut. Genom välsignelse och prövningar, hela livsrytmen i deras liv, i deras vandring genom öknen, hade till sist fostrat fram en tronsattityd. På samma sätt som Guds handlande med Abraham gång på gång till sist fostrade fram en tronsattityd när det gäller barnafödande. Så fostras här fram en tronsattityd när det gäller konsten att inta löftets land. Och då fortsätter också med en text i femte Moseboks första kapitel, rinner det plötsligt i min tanke här. För det gäller just detta med att inta löfteslandet. Femte Mosebok 1. Då har ju spejarna kommit tillbaka och avgivit sin rapport. Det fanns ju de av spejarna som tyckte att ja, det är ett fint land det här, men det är förfärliga fiender. Medan Kaleb och Josua sa att Herren är med oss, vi går ändå. Och så var det ju lite rassel i lägret, som ni vet, vi kan läsa här, det är Mose som rekapitulerar det hela efteråt. 27 versen. Och ni knorrade i era tält och sa, Herren hatar oss, därför har han fört oss ut ur Egyptens land för att ge oss i amoréernas hand och så förgör oss. Varthän ska vi då draga? Våra bröder har förfärat våra hjärtan till det säger, det är ett folk större och resligare än vi, där är städer stora och befästa upp mot himlen, ja vi såg där också anakiter. Så svarade jag er, ni ska inte förskräckas och inte frukta för den. Herren er Gud som går framför er ska själv strida för er, alldeles som han handlade mot er i Egypten inför edra ögon. Och alldeles så som i öknen som du har sett, där Herren din Gud har bar dig, så som en man bär sin son hela den väg ni har vandrat, ända till dess att ni nu har kommit hit. Men detta oaktat trodde ni inte på Herren, er Gud, som gick framför er på vägen för att utse lägerplatser åt er, om natten i eld för att lysa er på den väg ni skulle gå och om dagen i molnskyn. Då nu Herren hörde era ord blev han förtörnad och svor och sade, sannerligen ingen av dessa män i detta onda släkte ska få se det goda land som jag med ed har lovat att ge åt era fäder. Ingen utom Kaleb, Jefunnes son, han ska få se det, och åt honom och hans barn ska jag ge det land han har beträtt, därför att han i allt har efterföljt Herren. Också på mig vredgades Herren för er skull och sa, inte heller du ska komma dit in. Josua Nuns son, han som är din tjänare, ska komma dit in. Styrk honom att vara frimodig till han ska utskifta landet åt Israel såsom arv. Och era barn, om vilka ni sa att det skulle bli fiendens byte, och era söner som ännu inte förstår vare sig gott eller ont, vi ska komma dit in, och dem ska jag ge landet, och de ska ta det i besittning. Men ni själva må vända er åt annat håll, bryt nu upp och ta vägen mot öknen och Röda havet till. Då svarade ni och sa till mig, vi har syndat mot Herren, vi vill nu draga upp och strida alldeles som Herren vår Gud har bjudit oss. Och ni omgjordade er var och en tog sina vapen och med lätt mod drog ni upp mot bergsbygden. Men Herren sa till mig, säg till dem, ni ska inte dra dit upp och ge er i strid, för jag är inte med ibland er. Gör inte så på det att ni inte må bli slagna av era fiender. Och jag talade till er, men ni hörde inte därpå, utan var gensträviga mot Herrens befallning och drog i ert övermod upp mot bergsbygden. Och amorierna som bodde där i bergsbygden drog ut mot er och jagade er så som bin gör och slog och försingrade er i Seir och drev er ända till Horma. Då vände ni tillbaka och grät inför Herrens ansikte, men Herren hörde inte er röst och lyssnade inte till er. Och ni stannade länge i Kadesh så länge det nu var. Ni trodde inte, säger Mose. Vad betydde det? Ni gjorde inte som Gud sa. Tro hade varit att inta löfteslandet även om man var lite skraj. Men hade Gud burit er genom öknen och fostrat er. Och nu ställer han er vid landets gräns. Och lovar att gå med er. Men ni viker tillbaka. Ni visste hans vilja men följde den inte. Ni trodde inte. Det handlar inte bara om övertygelse det här. Det handlar inte ens om detta att inte vara rädd. De hade gärna fått vara hur rädda de ville. Bara de hade gjort som Gud sa. Nå, efter ett tag så säger Gud att ja, nu blir det ingenting av mig och inte löfteslandet idag precis. Utan nu skjuter vi på det här i 40 år. Då plötsligt viker rädslan bort ifrån gubbarna. Var och en tar sitt vapen och med lätt mod som det står knallar de iväg. Åh, säger vi. Nu äntligen är det tro på gång. Nej, säger Gud. Det här är övermod. Varför är det övermod och inte tro? Därför att Gud har sagt att de skulle göra något annat. I det läget hade tro varit att packa ner vapnen, ta ryggsäcken på ryggen och knalla ut i öknen igen. Därför nu hade Gud sagt det är detta ni ska göra i 40 år till. Vad helst han säger till er, det ska ni göra. Tro handlar om vår attityd gentemot Guds initiativ. Och hur den attityden förändras av Guds initiativ. Du kan inte avläsa graden av tro i ditt liv, ur ditt känsloliv, ur dina känslor. Graden av säkerhet eller inte säkerhet. Graden av fruktan eller inte fruktan. Utan tro är egentligen din beredvillighet att följa Herren dit han bjuder dig att gå. Nu hänger naturligtvis de här båda sakerna ihop med vartannat. Ja, vi kanske först skulle titta. Låt oss titta i första Korinthierbrevet 2. För säkerhets skull. Så vi ser att tron inte är förankrad i våra känslor. I första Korinthierbrevet 2. Där vi läser från början. När jag kom till er mina bröder var det också inte med höga ord eller hög visdom som jag kom och frambar för er Guds vittnesbörd. Jag hade beslutit mig för att medan jag var bland er inte veta om något annat än Jesus Kristus och honom såsom korsfäst. Och jag uppträdde hos er i svaghet och med fruktan och mycken bävan. Och mitt tal och min predikan framställdes inte med övertalande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. För er tro skulle inte vara grundad på människors visdom utan på Guds kraft. Alltså Paulus säger, jag kom till er med kraftgärningar och därför kom ni till tro. Till Korinth kom han ifrån Aten där han hade stått på Areopagen och försökt prata in. Kultursnobbarna i Guds rike, det hade inte gått så vidare. Så det var väl inte så att Paulus hade valt den tekniken själv, utan det var väl vad som förväntades av honom i det kulturella Aten. När han kom till Korinth så säger han, jag ville visa er Guds härlighet och därför kom jag till tro. Men jag var svag och rädd och ängst. Det gick ändå. Halleluja. Varför det? Jo, det är för att Gud hade sagt till, nu, käre Paulus, går du till Korinth och gör kraftigare. Ja. Då funkar det i alla fall. Han får känna sig hur man vill. Gör man det Gud säger åt en att göra, så får det kännas hur som helst. Han får höra på sig och nästan tänka hur som helst. Bara man gör det Gud har sagt. Och låt oss gå tillbaka till Gamla testamentet. Andra krönikeboken 20 och 20. Det är det välkända kapitlet som handlar om hur kung Josafat blev angripen av Moabs och Ammons barn. Och du vet hur de fick ledning av Gud att lösa kriget den gången. Inte som en generell prototyp för alla krig, utan hur man skulle göra den gången. Man ställde nämligen lovsångarna före armén. Och så gick man prisande Gud emot fienden, och då råkade fienderna i luven på varandra, och så var det kriget avklarat. Man gjorde som Gud sa. Men i allt detta så finns följande lilla uppmaning. 20 kapitlet och 20 versen. Men bittida följande morgon drog de ut till Tekoas öken. Och när de drog ut trädde Josafat fram och sa: hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Ha tro på Herren er Gud, så skall ni ha ro. Och tro på hans profeter, så skall ni bli lyckosam. I hebreiskan är det här en, höll jag på att säga, oöversättlig hebreisk ordlek. För det står egentligen: ha tro på Herren er Gud, så skall ni ha tro. Ha tro, så skall ni ha tro. Hur ska vi förstå detta? Jo, nu är människorna nervösa här inför striden. Och så säger vem det nu är som talar här. Jo, det är Josafat. Han säger så här: om ni gör så som Gud har sagt åt er att göra, så kommer ni att därav bli gjorda stadiga också i er liv. Paulus säger samma sak i Kolosserbrevet 3 kapitel: låt Kristi frid regera i era hjärtan. Hur gör man det? Jo, ju mer du vandrar på de vägar som Herren för dig in på, in i de förutberedda gärningarna, desto mer kommer Herren också att undan för undan göra dig så stadig i ditt inre att du inte att inte ditt känsloliv flyger hit och dit. Om du har tro, alltså om du har den beredvillighetens attityd, så kommer du också att få den stabilitet i hela ditt själsliv som så att säga sammanhänger med det här. Så tron har med känslorna att göra, det vill säga trons attityd gentemot Gud är någonting som förvandlar hela mitt känsloliv. Men jag kan inte avläsa graden av tro i mina känslor.